Vart har ni för valpen där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vart har ni för valpen där i fönstret? Jag hoppas ni...
Under det här senaste året så är det många som har skaffat hund. Dels så har man kanske tyckt att det har varit väldigt tråkigt under det här pandemiåret, som man har behövt lite sällskap. Eller också har man också insett att man har mera tid nu när man har jobbat hemifrån. Tid att kanske uppfostra en valp. Ja, det här är en ny programserie på Tyresöradion som heter Att bli med hund. Och den kommer sig ur att vi står nämligen också inför den situationen att vi kanske ska skaffa hund. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyresö Radio. Välkommen och häng med! Ja, nu sitter vi här kring vårt köksbord och jag sitter här tillsammans med Björn som jag då bor ihop med. Och Björn, för ungefär 2 år sedan, så det här var alltså före pandemin, då sa du helt plötsligt en dag att du skulle vilja ha hund. Och jag blev väldigt förvånad. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Det kommer mycket väl ihåg, för att jag har gått och funderat på det ganska länge. Att det vore kul att ha hund när vi bor som vi gör lite grann ute i skogen. Och, ja, men, och sen vet jag att det kommer en tid då ska jag sluta jobba och vara mer ledig. Så att, det var en tanke som har hängt med ett antal år.
Men det här med hund, du sa att du har tänkt på det länge. Hade du hund när du var barn och så?
Ja, vi hade hund när jag var barn och jag var väl omkring 6-7 år när vi fick hunden. Så det var ju som mera en rolig leksak, om man säger så, för mig då. Och sen hade vi katt, och sen hade jag också, jag haft två katter. Jag har haft katt i princip, de blev ganska gamla bägge två, så ungefär 30 år.
Men katt är inte samma sak som hund.
Nej, det är det inte, men det är lite, det är något att ta hänsyn till hela tiden. När man ska åka bort och man ska ut på sjön och så vidare. Så det är någon att tänka på att man måste ta hänsyn till.
Men när ni hade hund och när du var barn, var du med och uppfostrade den? Kommer du ihåg det och tog ansvar för den?
Nej, inte själva uppfostringen gjorde mamma och pappa, utan jag gick väl ut med den ibland. Och när jag var ute och seglade så hade jag alltid med mig hundarna när jag seglade omkring min optimistjolle ute i Ronde. Det tyckte jag var roligt.
För alltså, jag är ju också uppvuxen med hundar när jag var barn. Men det var ju inte... De var ju, som jag minns, de var ju liksom färdiguppfostrade. Det var ju taxar då. Först hade vi en och sen hade vi en annan. Den andra taxan, hon var ju oerhört klok. Hon var ju liksom en oerhört självständig dam och skötte sig helt själv, kändes det som. Så det var väldigt enkelt på något sätt med hund då. För nu när man läser och tittar på tv, på tv-program och sådär, så känns det så... Det känns mycket mer komplicerat, akademiskt att ha hund på något sätt.
Ja, det håller jag med. Det håller jag med. Och ju mer man tittar på de här programmen och de olika specialisterna, hundcoacher, allt vad de kallas för, så känner man sig mer och mer dum och undrar, kan jag verkligen ta hand om en hund? För att man ska tänka på det och det och det. Och sen har jag roat mig med när jag gått när vi ligger i planeringsfasen, så har jag gått och tittat i hyllorna på butikerna var det finns någonting att köpa till hund och katt med mat och sånt. Och man baxar när man ser allting. Så att ja, det är en ny värld vi kliver in i.
Jag kan inte ens komma ihåg att vi hade hundmat när vi hade hund. Jag tror att våran hund fick rester.
Vad var vi med så för?
Och inte hade man massa såna här massa grejer för tänderna och det... Det man ska, ja, klippa klon. Jag vet inte om vi någonsin gjorde det då.
Nej. Jag borstade ju tänder på våran hund. Vi hade en mellanpudel. Och då kom mina föräldrar in och vi försäkte, vad gör du med hunden? Så stod jag borsta. Nej, det är ingen fara, så det är syrrans tandborste.
Fick hon reda på det?
Ja, jag fick väl lite en hurring av henne säkert. Men, och det gjorde jag bara för... på den tiden. Jag förstod inte man skulle borsta tänderna på hunden. Men nu ska man tydligen göra helst varje dag, läste jag på någon sida på nätet. Så att det har blivit, det har verkligen blivit något, vad ska vi säga. Jag tror en väldigt lukrativ bransch, hundtillbehör och hundmat för köpmännen.
Ja, för tydligen så är det ju också så här att det är ju den senaste branschen som de här riskkapitalisterna har gett sig in i, ja. Veterinärbranschen.
Ja,
De, nu för tiden blir det blir mer och mer sällsynt med såna här enstaka privata veterinärer, utan fler och fler kedjor då. För att det är så mycket pengar man kan göra helt enkelt.
Och sen kostar ju hunden en hel del. Då vet man om att lägger jag liksom 15, 20, 25, 30 tusen på inköp av en hund, då kanske man också försöker vårda den lite mer och ta hand om den. Man är mer rädd om den, skulle jag tro. För att det är så mycket pengar man investerar. Så att då vet man att det finns en möjlighet att hela tiden, en gång i halvåret, som man går till veterinären för kontroll och lite annat. Ungefär som vi går på hälsokontroller.
Men du, vad, för det här är ju liksom ditt projekt lite grann.
Ja.
Vad är det för typ av hund som du har tänkt dig då?
Ja, alltså jag har gått och sneglat på hund och det har jag gjort sedan barns ben. Liksom redan när man var 10 år gammal så hade mina föräldrar en bekant som hade en sån här ras då. Jag tyckte den såg så himla häftig ut. Han satt i bilen, satt i båten och med då pappan där. Det är en dvärgschnauzer.
Mm. Och om du ska beskriva den rasen då för de som inte känner till.
Ja, den är ganska vanlig och den finns i olika utförande. Svart eller vit eller svartvit och även pepparsaltfärgen, den här gråaktiga. Det är den som jag är mest intresserad av. Det är sån vi ska ha helt enkelt. Nej, men jag tycker de är trevliga för att det är en hund som inte fäller så mycket hår eller inga alls som man sköter pälsen.
Det tycker jag är bra.
Ja, det är faktiskt bra. För det hade man som man hade katter så var det alltid som kattussar i hörnen. Men och den ser lite klok ut. Alltså den har ett utseende som gör att det är inte bara en hund som springer kring den ser lite förnuftig ut när man tittar på den.
Är det de har lite mustasch?
De har lite mustasch. Ja. Man kan ju klippa olika. Det är en hund som man klipper frisyrer på. Ja. Ungefär som pudel som man kan göra olika frisyrer. Så att, men det är väl en klassisk...
Men man behöver inte klippa dem?
Nej, man rycker dem.
Okej.
Okay. Jo, lite att man klippa för att det växer. Men schnauzer, det är ju mustasch. Så det är mustaschhunden.
Mm, mm. Och hur mycket väger de här då?
Ja, det här är ju, det ligger vi på mellan 5 och 7-8 kilo beroende på en hona eller hane.
Men du tänker inte ha som jakthund?
Nej.
Nej, utan det är ren sällskapshund.
Ja, den har ju använts som jakthund när den togs fram eller när den kom så att säga. Hade man den på bondgårdar och jagade möss. Så den har ju det i sig. Och vi har ju lite möss här ute man ser den springa kring. Så att, men jag ska inte ha det till teamjakt, nej.
Nej, mer sällskapshund.
Ja. Man kanske får vara med och titta, men för mig är det skillnad på om man har en jakthund eller man har en sällskapshund. För när man är ute och jagar och ser de hundar som håller på, när de går fram och rycker sen i det fällda bytet, det ser inget roligt ut.
Det här med att skaffa hund, man vill ju förstås ha en valp, för då får man ju vara med och dana hunden från början. Dessutom verkar det så gulligt med valp, men det verkar ju inte helt enkelt heller att uppfostra en valp.
Nej,
mycket att tänka på.
Ja, och det har jag och det trodde jag var liksom ja, det ordnar sig väl alltid, men det är ju värre när man skaffar bebis, det är ju ja.
Med den skillnaden kanske att den här barndomsperioden går över snabbare.
Ja, man var yngre också. Mm. Ja, nej men det är precis. Det kommer bli ett antal veckor eller månader som man får försöka vara bunden, eller man är hemma mycket med hunden och se till att den blir rumskön för det första. Och sen ska man ju gå på liksom, lära den lite hyfs också. Så att nu har jag anmält mig, för det var också en sak som jag upptäckte att det var svårt att få till sådana här valpkurser. Det var ju upptaget överallt. Så innan vi har köpt hundar har jag kommit med på en valpkurs här i Tyresö.
Ja, och vilka är det som håller i den då?
Det är Tyresö brukshundsklubb.
Okej. Okay. Mm. För det är ju jättemånga nu som vill ha hund. Så det är ju väldigt stor efterfrågan.
Mm, ja.
Hur gör man när man ska skaffa hund? För man hör ju talas om de här som köper såna här spanska gatuhundar, ja, och allt
precis,
möjligt.
Precis. Jag skulle vilja säga så här. Absolut inte hundar som man kan se annonseras på Blocket om man träffas. Om man träffas på en parkeringsplats eller någon annan allmän plats och gör upp. Absolut inte köpa sådana hundar. Det ska vara förbjudet. Utan man ska köpa av seriösa uppfödare som har det här som sin sidinkomst eller till och med professionella jobba helt med det. För då får man bra hundar om man vet var de kommer ifrån. Man ska också titta på honan, ja, den får man ju se när man hämtar valpen, men också studera hanen. Vad är det för karaktär? Karaktistiska drag en hanen har. Men det tycker jag är jätteviktigt att man ska köpa av seriösa personer och inte liksom så här fynda allting. Man kan ju också gärna titta på de här som inte alltid valpar utan vuxna hundar, hundstallet tror jag heter, lite några olika som har övergivna hundar som man kan.
Ja just det, som de har fått in.
Man har fått in, ja. Och hur man garanterar att hunden är psykiskt okej och så här, det vet jag inte. Men jag tror att det är också en det jag läst och sett och hört och vi har träffat några stycken som har de goda erfarenheter av de förmedlingarna.
Och då gör man ju också en bra gärning, tänker jag, att ta hand om en hund. Och det kan ju ofta vara, då är den ju oftast färdig fostrad.
Ja,
liksom.
Ja. Ja, vi har ju par här som inte bor så långt ifrån oss som fick en rysk gatehund från Moskva. Och den verkar funka jättebra.
Mm.
Och de är ju proffs, han är dessutom veterinär, så att de verkar vara väldigt professionella när det gäller han och djur.
Men du, hur gör man då? För att vad jag förstår så är det ju inte bara att ringa upp och säga hej, jag vill ha en hund. Har ni en hund som jag kan komma och hämta imorgon? Så funkar det inte.
Nej. Alltså det här var ganska roligt för att man går in på olika sidor och just för dvärgsnauser så har de ju ringen som det kallas för. Den kan man gå in och se på uppfödarna och då kan man se om de har valpkulla eller de har valpkulla på gång och så vidare. Och sen bör man fråga eller prata med människor runt omkring en och så får man lite tips. Nej, det var ganska kul man ringer. Det är ju, man ska beskriva sig själv. Det är ju värsta dating app eller sajter som man ska förklara vem man är och varför.
Får du tvungen att skicka med kort också?
Ja, det blir nästan chock när man tittar. Ja, nej, du får inte. Men det känns väldigt, väldigt ovant. Men å andra sidan så tycker jag det är bra. För att då visar ju de uppfödarna att de är lite seriösa. De kanske inte vill sälja en valp till vem som helst.
Så att, men visst var det så? Först så mejlade du, då fick du inget svar alls. Ja, det var inte förrän du ringde upp som du fick liksom kontakt.
Ja,
kan man säga.
Ja. Och det, jag tror också det har att göra med en del är ju inte så sin hemsida eller Facebookgrupp och sånt. Det är ju personer som har det här vid sidan om, kanske sin vanliga jobb då. Och har en kundkrets och lite annat. Så att men en del har lagt väldigt mycket på det här och på sin hemsida och massa bilder ute, så att det är lite olika. När man ringde upp och frågade så då frågar man vad ska du ha hunden till? Jo, de sa att du ska ha som första alltså sällskapshund och ett sällskap och en kompis. Och då var någon som sa nej, den här kullen passar inte för den ska vara för utställning och lite annat då, så att det är såna typer av hundar, så att man det tycker också är bra att de säger till innan att
ja,
det här
är
de här har liksom drag av våra si och så. Och ska ni ha hunden för de här egenskaperna, då är det bättre att ni söker andra föräldrar i andra kullar.
Och sen kan jag tänka mig att det kan skilja prismässigt också. Att söker man en sån hund så kanske den har finare gener och är dyrare. För du, prismässigt så verkar det ju också som att du har dragit iväg ganska mycket med hundar.
Ja. Det var en hund som hade en liten knorr på svansen. Du kan här få ibland och den kan peka lite olika håll. Och då sa han så här, den här hunden den kan man inte avla på i framtiden om ska göra det. Så att det är liksom, får man inte godkänt. Nej, men så här, det spelar ingen roll. Det är som det är din kompis. Det kanske bara är roligt att ha en svans åt det ena hållet. Men nej, precis. Det var en som jag hittade nere i Värmland som sa att framförallt i Stockholm har priserna dragit iväg. De märker ju att de kan lägga på några tusenlappar på varje hund. Nu när efterfrågan är så pass stor. Men hon hade kvar samma pris då.
Och om jag har förstått rätt så är det också de här små hundarna som är mest populära. Du nämnde förut upp på 30 000, men jag tror det kan kosta ännu mer alltså.
Jo, jag har sett faktiskt, det stämmer. Jag har sett några uppåt en 40-50 000.
Mm, det är ju helt sanslöst för en liten hund.
Ja, men det är inte bara en liten hund. Nej. Katarina. Det är en hjärtekompis.
Kan bli, kanske. Ja. Sen kan man naturligtvis ha en massa farhågor och funderingar då. Hur ska det här bli? Och några som jag har, du nämnde det här med hår då, för det, och det tycker jag är bra att en hund som inte hårar ner allt för mycket. För jag tänker ju också på det här med allergi kanske, för att det kan ju också vara någonting som man ska tänka på.
Ja, och vi har ju tänkt på det, vi har ju frågat våra bekanta om vi är välkomna med hunden.
Ja.
Och är det någon vill komma hem till oss när vi har hund? Så att, och det har vi fått okej på alla, tror jag. Det var någon som liksom tittade lite så här, inte så glad i hund, men inte har några allergiska bekymmer.
Men det är ju jätteviktigt, tänker jag nu då, att jag förstår ju, när valpar, då kan det ju vara lite si och så, men det får ju inte bli en hund som hoppar och skäller, tack.
Jag vet, du har sagt det.
Jag vill ha en bra, väluppfostrad hund.
Så sitter i hörnen och bara still och tittar.
Nej, men just det här när man får hem gäster. För det vet man ju själv när man kommer och hälsar på folk. Och så har man nylonstrumporna på sig. Ja, det har ju inte ni karar då. Men och så kommer en hund som hoppar. Det är inte kul alltså.
Eller så här, så kommer en ganska stor hund. De här 78 centimeter. Man kan ju köra upp nosen i skrevet. Bara hej, hej. Så här, det är heller inget roligt.
Nej.
Nej, men det ska man inte ha. Det får man ju... Det kan man ju så att säga träna bort.
Mm.
Och sen vet man ju inte om de har egenskaper med sig från början eller inte. Men det vill inte jag heller ha. Absolut. Nej. Inte. Nej, men hunden ska vara... Den ska vara... Liksom som... Den ska vara väluppfostrad. Och framförallt ska man kunna styra hunden. Det tycker jag också är viktigt.
Mm.
Det är så att säga, oj, nej, men han eller hon är bara glad, det gör inget. Nej, det är inte okej. Okay.
Nej, och jag vill ju inte ha en hund i sängen heller. Det tycker jag är lite äckligt. Är vi överens om det, eller?
Jo, men det är vi. Även när jag hade katt så tyckte jag inte heller om att ha den i sängen.
Nej, och jag vill inte ha i soffan heller. Alltså, det har jag förstått att då måste man vara väldigt konsekvent. Annars så
blir det då. Svåra, det där är svåra kommer in.
Ja.
Men jag tror vi är ganska överens. Och det är bra, det tror jag man ska göra. Prata igenom de här... basic-reglerna. De som man absolut inte ska rucka på. Så måste man vara överens om att det här gäller hela tiden. Det är inte liksom bara då och då, utan det gäller alltid. Och jag tror att om man är tydlig i början så är det inga problem för hunden.
Nej. Och sen har man ju också förstått det här, att det är viktigt det här att hur hunden beter sig när den möter andra hundar. Att man ska vänja dem vid det, va?
Ja, ja. Det är. Och framförallt de som har större hundar, de kommer gående, de gör så här utrusningar och sånt. Det är inget roligt, och inget roligt som person heller när man kommer gående. Så att det är ett närmare det ska vara. Och det är så kul när man ser de här trevliga, välfostrade, snälla hundarna. De är ju otroligt gulliga oavsett vilken ras. Det är då man liksom känner, wow.
Så tycker man ju om hundägaren bättre då också.
Det gör man dessutom. Men då vill man bara, wow, sån här vill jag ha.
Mm.
Så det är väl lite grann det som...
Det vore ju kul om man kunde göra en kantarellhund utav den också. Alltså som kan leta reda på kantareller.
Mm.
Och det har jag förstått att det kan man. Men det är lite jobb förstås. Ja.
Och det är så roligt då. För att du har sagt att det här är din hund. Och då har jag sagt att det blir din hund när det gäller kantarellerna. Och det får du ta då.
Ja, vi får se. Ja. Vi får se. Han ska väl lära sig basic först. Och en annan sak som man också kan fundera på, det är ju, eller kanske min största farhåga, det är ju det här att det får inte bli så nu att vi inte kan ge oss ut och resa, utan vi måste fortfarande kunna sätta oss på ett flygplan någonstans till en annan del av världen, och det får inte vara så, nej, vi kan inte resa därför att lilla Oven, han vill att vi ska vara hemma.
Precis.
Ja.
Precis. Nej, och dagiset, eller när man lämnar in hunden, pensionatet, vad det kallas för, att allt, det blir dyrare än själva resan för oss då.
Ja, alltså jag kollar lite grann och det är ju, alltså priserna kan säkert variera, men är man borta en 10 dagar så kan du ju gå på en 3 000 spänn och lämna in hunden. Och som du säger, det är ju...
Jag tycker jag låter lågt om jag jämför med bara dagisplats och sånt kostar. Men vi kan titta på det.
Ja, men det är ja, 10 dagar alltså. Ja, ja.
Nej, men vi har ju 4 barn som alla säger, åh vad kul, jippie, vi kommer hjälpa till. Men då har vi sagt att de går inte att lita på.
Nej, dels har ju de sina jobb och, ja, ja, och sen... Ja, det är ju bara 3 som bor här i Stockholmsområdet, ja, också. Ja. Ja, nej, så de får man väl...
Men jag tror ändå det där tror jag man löser. Men det är viktigt när man skaffar hund att man pratar igenom det här. Och framförallt också ekonomin. För att det är inte gratis att ha hund. Allt ifrån veterinärbesök som kan kosta liksom, allt ifrån 1000-lappar och uppåt. Om man ska ha en liten spruta eller lite annat. Då. Men också försäkring, tillbehör, mat med mera. Så att det är inte... Man får tänka på att det är en fast kostnad som kommer varje månad.
Men ja, precis. Ja, det är ju intressant du säger. Det är klart att det förstår jag ju att den kostar. Men har du gjort någon budget ungefär?
Ja, det har jag gjort.
Och vad kostar den per månad?
Det kommer jag inte ihåg just nu.
Nu känner jag att du duckar lite grann.
Nej, men försäkringen kan väl ligga mellan 4, 5, 6. För den här typen av hund. Det här går ju som liten hund då. Och det är väl en 400-600 kronor i månaden på en försäkring.
Oj!
Ja.
Är det sant?
Ja, det är sant. Jag har för mig det. Jo, men det är sant.
Men, alltså, det är ju mer än vad det kostar att försäkra huset.
Nej.
Ja, men inte långt ifrån. Alltså om det skulle kosta 600 spänn. Alltså du menar kanske 7000 kronor per år?
Ja.
Oh, ja.
Och sen lägger jag på lite hundmat på det och lite tillbehör, leksaker och
så vidare. Godis,
har jag förstått. Godis, det ska man ju som ha. Men då har jag kommit på, vi är på bekanta som också skaffar hund och ska hämta hunden här i mitten på februari. Men där kan man ge morötter.
Ja, men gillar de det som godis?
Nej, men det är istället för hundben och sånt. Ja, man kan ha lite morötter och sånt. Okay. Man får ha hackade morötter i fickan.
Ja. Ja, ja, ja. Jaha, det var ju häftiga pengar. Ja, nu kände jag att jag var inte riktigt...
Nej, men det kan man förstå när man tänker på, när man ser vad veterinärkostnaderna sticker iväg. Och då är det så att då passar försäkringsbolagen på.
Men hur funkar en försäkring då? Du har en självrisk, men sen... Ja. Alltså, men kan den självrisken bli nästan hur stor som helst?
Ja, det är därför beloppet varierar lite grann på försäkringen, hur man lägger in självrisken då. Om man har den minsta självrisken, ja, då blir det dyrare. Har man någon som de rekommenderar, då är det självrisken var ett par tusenlappar.
Oj, ja. Du vet, när jag var barn, vi hade ingen försäkring på våra hundar.
Jag var inte insatt i det, men däremot kommer jag ihåg att man hade sådana här skattemärke på halsbandet.
Aha, just det.
För det var viktigt, för det ska man titta på om man möter hunden, har han betalat någon skatt eller inte.
Mm.
Men
det var statlig hundskatt.
Ja.
Mm. Mm.
Men nu...
Det kanske vore något att införa.
Ja, precis.
nej, men jag tycker, alltså, och min pappa då, som hade som sagt var hund. Han hade ju den filosofin att han var ju jägare också.
Mm.
Och han menade att man ska inte ha hund om man inte själv kan avliva den när det är dags. Och det var därför han då inte skaffade sin sista hund, för han tyckte det var så jobbigt att göra sig av med hunden. För då menar han, då ska man själv gå ut i skogen och så ska man liksom...
Precis, men nu pratar vi inte storstadsproblem.
Nej.
Eller, utan det är djupa skogen.
Precis, och vi pratar ett helt annat sekel till och med.
Dessutom. Så att, ja. Nej, men det har väl blivit annorlunda nu. Men jag vet ju själv, vi hade en katt då som... De blev väl 16 år någonting då och fick problem med bakben och sånt och njur och allting. Så vi åkte till avlivaren och det var väldigt, väldigt jobbigt. Och då sa jag aldrig mer den här resan. Men så fick man en katt igen då. Och så nu är vi på hund på gång. Så att man måste också vara beredd på det och fråga sig. Drabbas av någon sjukdom och sådana saker? Var går gränsen för att de kan fortfarande vara hund eller katt? Än att man då avlivar dem för.
Jo, för det tycker jag är viktigt att man på något sätt har bestämt sig för att man ska inte hur länge som helst försöka med konstgjorda medel hålla hunden vid liv.
Nej.
Utan någonstans måste man ändå bestämma sig för att nej, men nu är det dags.
Ja.
Och det är ju så förstås att det blir ju en familjemedlem, så att det är klart att det är jättesorgligt om man måste ta bort ett djur.
Mm.
Så är det.
Men jag tror ändå för djurets del, och man ser hur man kan operera och man kan göra det och det och det. Men jag undrar, liksom, ja, nej, det känns som det är som veterinärerna som tycker det är roligt att hålla på istället för att liksom, djuret har sitt sätt att vara. Vi får inte glömma att om man tar in en hund i ett hem och så försöker man göra den som en familjekompis och någonting. Det är fortfarande en hund i grund och botten. Det är en vild hund i grund och botten.
Ja, men precis. Och det är ju, så tänker jag också. Alltså, det kanske också gör med att jag kommer från landet. Liksom, att jag tycker det finns en tendens att man vill på något sätt förmänskliga hundar och katter nu. Men, men det är ändå djur, och i det som jag tycker är en del av humanismen, så är det ändå så trots allt fortfarande att vi människor är ett annat släkte. Sen ska man absolut självklart ta hand om sina djur på bästa sätt och inte plåga dem och sådär. Men att när det är dags så måste man liksom inse det.
Ja. För att jag menar, även om du kan operera, de kan få mediciner och piller, de kan inte prata och tala om vad de tycker och tänker.
Nej.
Så att jag tror att någonstans där. Men det där tror jag vi är samsyn på hur det ska vara. Sen får man väl hoppas man slipper komma till den avgörandet då. Men jag tror det är viktigt att man pratar igenom det här innan. Vad är det vi ska ha hunden till? Och hur ska vi behandla hunden också?
Du, hur många gånger per dag måste man gå ut med en hund?
Ja, det kom också som en liten i början där chock. Ja, det är 6-10 gånger, fast han är valp i början.
I början, ja. Alltså, ja.
Och då, så fort den
ligger och sover... Dygnet runt alltså?
Jep, så fort den sover, slår upp ögonen, så ska den kissa. Och då får man ju springa ut oavsett vilken tid det är och hur det ser ut utanför. Om man ska få en rumsren. Så det tar ett tag. Men det är ju bara att kavla upp värmarna och sätta igång, för att det finns inga genvägar.
Det låter som det kan vara en fördel att, ja, att det här blir lite mer i vår när det är lite mildare ute.
Ja, ja. Kanske inte så mycket. Och sen tror jag, vi pratade om i början här med att många skaffar sig hund nu. Det är väl, man inser att man har varit hemma med pandemin och har tid till det här. För det här kommer ju ta tid. Sen ska jag ut ett antal gånger per dag. Jag kan inte exakt det. Men
det blir väl så, antar jag, att det första man gör på morgonen, det är väl att gå ut och liksom bara kissa av hunden.
Ja,
så att säga.
Ja,
och sen det sista man gör på kvällen också.
Ja, det är så.
Och sen blir det väl kanske några olika gånger. Och det blir säkert någon längre promenad varje dag, tänker jag.
Ja, det blir det. Jag menar, just min ambition är att hunden ska vara med på allt man håller på med.
Mm.
Det är klart att man inte får gå in och handla, man går och handlar i dagligvaror och sånt, men...
Ja, för du tänker väl också att hunden ska hänga med på båten?
Absolut.
Mm.
Jag ska stå längst fram i fören och titta när man kommer ska lägga till. Nej, men det är klart att hunden ska vara med.
Mm.
Ja.
Mm. Och cykelkorgen kanske?
Cykelkorgen också. Jag tittar lite grann vad som är. Så att jag tänkte faktiskt, nu när man ska gå den här valpkursen, så kan man ju nästan ta och cykla dit. Nej, men jag tror det är viktigt att man gör så. Då får man den här goda kompisen, och då blir det också ingen belastning om man tar med sig hunden. Och hunden är van att följa med.
Och jag tänker, när man också bor i villa och har en tomt då, så skulle man ju kunna tänka sig att man också kan släppa ut hunden på viss del av tomten. Det vore ju väldigt geschwint.
Ja, ja. Men däremot har jag sett, man är med i olika Facebookgrupper. Jag tycker det är ovanligt mycket hundar som helt plötsligt ut och springer och ingen vet vem det är. Och det tror jag att många, när man släpper ut hunden, så har man ingen aning att man hoppar över stängsel eller sådär. Så att det, nej, det är inte så jätteförtjust helt. Utan hunden ska vara ute och man ska vara trygg att den är runt omkring oss. Men sen om det kommer ett rådjur eller någonting annat, då kommer den här hundinstinkten fram och så sticker de iväg. Och då får man ju faktiskt antingen
på omlina eller... Men de där hundarna som har smitit, det är väl inte bara att man släppt ut på tomten, tänker jag. Det kan ju också vara att man har, när man har varit ute och gått med hunden, att man inte har den i koppel. Och så sticker den.
Ja, men de,
jag vet inte.
Nej, men... så kan det vara. För vi är, men däremot så vet jag att de har inte schyssta staket runt omkring och så är de ute hundarna hela tiden. Och de har ingen uppsyn över hundarna. Så att, nej. Och det är ju koppeltvång.
Ja, precis. Man ska ju alltid ha hunden kopplad.
Ja. Eller under sån uppsikt att hunden inte ger sig iväg.
Men då ska man ju komma ihåg att hundar har ju den där instinkten. Ja. Och så kommer det något djur så flesta hundar reagerar ju på det och drar.
Ja. Även man är som vanlig djur så är det inget kul när det kommer en halvstor hund med full fart, kanske skällande, springer emot den. Man har ingen aning om vad den hunden vill med mig. Så att, nej, det där tycker jag inte. Det tycker jag är ett ofog som jag inte vill medverka till.
Nej. Ja, då får vi se då hur det blir. Nu som sagt, nu vet vi inte riktigt än hur det blir med hund eller när och så, men...
Jo, lite grann vet vi, för inom kort ska vi åka titta på en hund och vi står på kö på andra uppfödare, så att det är också intressant, för att de skulle para och sen får man ringa igen och så ska de gå tillbaka till veterinären för att lysa och se om det har blivit någonting. Så att det har varit en ganska lång process. Men fördelen är, och det hade jag heller ingen aning om innan, att det tar bara 68-69 dagar från det att de har parat sig till att valparna föds. Så det går ju väldigt fort att få en kull då.
Men det kanske inte är helt fel att det tar lite tid, tänker jag. För att de flesta människor behöver ju ändå lite tid att vänja sig vid tanken om man kanske ska skaffa grejer och sådär. Ja.
Jo, det är ju så. Man har tittat på nätet och allting. Och även till bilen ska man ha nya tillbehör och så vidare. Men jag tänkte faktiskt göra som så. Vi har ju en djuraffär i centrum. Till centrum. Jag går in där och säger, jag har blivit med valp. Hjälp mig. Och sen får de plocka ihop allting med startpaket.
Du låter som en drömkund.
Ja, och jag tänker bli det. För jag tycker det är kul att den här affären finns där. Och jag har minne som barn, när jag växte upp så hade vi en djuraffär. Man gick alltid in i den här affären och tittade på fiskarna och tittade på småmössen och sådana saker. Det var faktiskt det var ett sätt för min mamma att locka med mig och gå och handla, att man kunde gå till djuraffären.
Ja, hon släppte dig där liksom.
Ja, alltså det var ju, då kunde man hänga med, så fick man bära kassarna hem, men det var en annan sak. Men, så jag är jätteglad att det finns en sån affär här.
Ja, den ska vi ju faktiskt.
Och då får man ju faktiskt, då måste man ju. Och jag slog ett jätteöga lite grann på priserna. Jag tycker inte det var så stor skillnad på nätet. För även nätet har blivit dyrare. De vet ju om det här att man handlar. Så att,
så ja, det är ju en hundtrend nu. Det vet vi.
Och sen kan man, när man går dit, får man lite hjälp. Och sen det här med om det inte passar, man ska byta. Det är mycket, mycket enklare om man har en affär.
Du får ha den huvudsakliga... Det huvudsakliga ansvaret för uppfostran av den här hunden. Men sen kan jag vara med lite grann i kanten.
Ja, just det. Men... Jag tänker inte hunden kommer att tycka om det, bara tycka om mig.
Det tror jag visst. Jo då, så blir det nog. Ja, nej, men vi får se. Det här är ju en resa. Mm. Så det här är...
Och man måste också tänka på, det är inte bara vi gör det här på månader, utan det här är ju faktiskt, de blir ju några, speciellt mindre hundar man har, de blir ju kanske en 12, 13, 15 år gamla.
Ja, det ska man också tänka på, att det är ett commitment.
Ja.
Om inte livslångt så ganska långt i alla fall.
Nu har jag haft bekanta som har tagit över sina barns hundar, för barnen skaffar hund och sen plötsligt handlar de med knet och sina föräldrar. Men då lyckas de få in någon som rastar de dagarna, men sen har de faktiskt placerat om hunden. Och den bor ju i Tyresö, kommer jag tänka på det också. Så att det går ju också. Det finns de som tar äldre hundar för att då kan det vara så att mamma och pappa tänker sig, barnen tjatar. Ja, vänta, nu är jag 15 år. Nej, men vi tar en vuxen hund, då blir det bara kanske 4-5 år. Så att det finns ju också en sån, tror jag, efterfrågan, att de som vill ha djur men kanske inte vill binda upp sig så lång tid framåt.
Nej, just det. Det är bara under de åren som ungarna bor hemma kanske.
Ja.
Och sen så
För jag vet ju själv, jag hade en katt och så flyttade jag hemifrån. Och då sa jag till mina föräldrar att nej, han tål inte att flytta. Han måste vara kvar hemma. Så de satt ju kvar med katten i 10 år.
Mm.
Och det var väl kanske inte de hade tänkt sig.
Nej, precis. Ja, det här är första delen i den här programserien Att bli med hund. Och det här är ett program på Tyresöradion och jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har alltså suttit här och pratat med den här mannen som jag då ska dela den här hunden med, som heter
Björn Andersson.
Och det är också han som blir husse till hunden och den huvudsakliga uppfostraren. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.